Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Vi är laddade, vi är tända, vi är på tårna idag. Fram till klockan 11, Dilemma är programmet där vi löser dina problem. Idag har vi en identisk panel som igår faktiskt. Det är Jakob Ökvist. Välkommen hit, Jakob.
Tack så mycket.
Ja.
God morgon.
Klarade jättebra igår. Har du hoppat in lite då och då?
Absolut.
Okej, okay. Nu var det någon som kom med en liten frukt.
Jag fick en banan i örat.
Ja, precis. En fruktstund. Överraskande fruktstund.
Verkligen.
Bredvid Jakob Ökvist har vi Josefin Crafoord.
Ja, men hej.
Hej, podcaststjärna och miljöpartist tänkte jag säga. Det har ingen aning om, men du är framförallt radiopersonlighet.
Ja, men absolut. Jag tycker miljön är ganska viktig också. Så här lagom.
Och bredvid Jossan så har vi Kjell Eriksson som jag har hört lite an här och där. Har du någon bok på gång?
Nej, det går lite trögt faktiskt.
Ska det gör det?
Ja, det går väldigt trögt. Jag har alltid tänkt att jag ska skriva en till bok, men det går lite trögt. Men jag kanske ska skriva en rad idag då.
Är du disciplinerad när du väl börjar skriva?
Ja,
är du liksom...
jag är väldigt disciplinerad. Vad jag än gör så är jag väldigt disciplinerad.
Det, ja,
men det kan vara en väldigt lång startsträcka dit.
Josefin Crafoord och Jakob Ökvist, har ni funderat på att skriva en bok någonting?
Ja, faktiskt.
Ja. Mm. Det var någon slags animerad bok som du skulle göra?
Nej, det är en illustrerad bok, men det ska jag göra. Det är en barnbok. Men sen har jag ju tänkt på någon slags liten självbiografi också.
Vad ska den heta? Ja, vad den skulle heta? Vad var den spännande namn?
Från början var det ju sprickor i fasaden, men sen ändrade du till att jag ska döda dig en vacker dag eller något sånt där.
Va? Jag?
Kommer du inte ihåg det?
Nej, kommer inte ihåg det. Men det var nog du som sa jag så att jag var inte.
Ja, det var någonting sånt. Men alltså, jag vill liksom innan jag dör vill jag ha skrivit en bok, ja.
Jakob Ökvist, vad ska boken om ditt liv heta?
Oklart, men alltså jag fick ju streck i jag fick streck i uppsatsskrivning för att jag hade ämnesflykt. Okay. I gymnasiet. Då fick jag streck. Och efter det har jag tappat lite men jag skrev inte om det man skulle.
Skriv mitt sommarlov så skrev de om vinterlovet.
Däremot kan jag tipsa om Kjell Erikssons första bok, Kjell. Boken om Kjell. Fantastiskt, den ska alla läsa.
Okej, okay.
Vad snällt.
Vad trevligt.
Jag håller med faktiskt.
Hur många sidor är den?
Massvis.
Det är bara baksidetext. Det är bara vita sidor, men okay.
Man fyller i själv.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det är väl några hundra.
Ja, det är det.
Hörrni, nej, i det här programmet ägnar vi inte oss åt ämnesflykt, Jakob. Utan här håller vi oss till ämnet och vi analyserar lyssnarnas brev. Jag är så van vid TV.
Fick han det sagt.
Fick jag det sagt också.
Men då är det lite flottare med TV än radio. Jag har aldrig fattat det där. Men det
är klart att... det är.
Varför då?
Det är ju nolla till på lönekuvert. Så enkelt är det.
Ja, det har du nog rätt i.
Hörrni, Rickards dilemma ska vi ta tag i strax. Hans tjej är så svartsjuk att det förstör deras förhållande. Spännande.
Ja, jag är ju mållös.
Ja, man
nolla till i kuvertet, jag tänker mest på det.
Först ut är Rickard idag, hejsan panelen. Jag har en tjej som är grymt svartsjuk av sig. Jag har flera tjejkompisar som jag umgås med och hon tycker att det är väldigt jobbigt. Vi har försökt prata om det men det hjälper inte. Dessutom så jobbar hon ofta på helger medan jag är ledig, vilket gör att jag ofta går ut och träffar mina tjejkompisar då. Det blir inte bättre av att jag håller på med en idrott, vilket gör att jag ibland reser bort med laget för att spela matcher. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag gillar verkligen den här tjejen, men när vi väl ses så går den mesta tiden åt att bråka för att hon är så svartsjuk. Kan jag få det här förhållandet att fungera eller borde jag ge upp, undrar Rickard. Vad säger Jakob Ökvist?
Rickard. Ja, det här är ju verkligen fruktansvärt jobbigt kan jag förstå för honom. Jag tror, han behöver inte ge upp förhållandet. Däremot skulle han prata med sin flickvän och be henne gå och söka hjälp. För är man så svartsjuk, det kommer påverka det här förhållandet länge och det kommer bara skapa jättestora problem.
Josefin Crafoord.
Ja, jag sitter och tänker på, vi har tagit upp någon fråga någon gång apropå huruvida killar kan ha tjejkompisar. Vilket jag då har kommit till insikt med nu på ålderns höst att det går ju inte.
Är det så?
Så att,
du har ju massa killkompisar.
Nej, jag har inte så många faktiskt.
Det har funkat jättebra för mig.
Ja, men jag vet inte. Det verkar som att det är så ofta som att det är en hund begraven på det viset att killen vill någonting mer med tjejen. Och nu är det ju den här killen som har skrivit. Och jag hoppas verkligen att det är så att de här tjejerna bara är hans tjejkompisar.
Så du menar att
verkligen.
Hon har fog för sin svartsjuka?
Jag kan faktiskt inte veta det. Antingen är hon sjukligt svartsjuk och då är hon det whatsoever. Då spelar det ingen roll om han slutar umgås med sina tjejkompisar och börjar umgås med killkompisar eller inga kompisar, för hon kommer ändå hitta anledning att vara svartsjuk. Eller så är det så att det att hon har fog.
Ja, det var väl inte bara tjejkompisarna hon störde sig på. Det var väl överlag hela tiden.
Överlag, men jag kan tänka mig att
då kanske hon är en sån här jobbig svartsjuk typ. Och sådana ska man passa sig för. Man ska faktiskt inte vara ihop med en sån, för det är skitjobbigt.
Ja, man kan ju söka hjälp också. Man kan ju älska en sån person i alla fall. Ja, men det här med att killar inte kan ha tjejkompisar, är det bara om tjejkompisarna singlar? Eller är det även om de har ett förhållande?
Överlag.
Nu fick jag det.
Vänta. Vadå, om tjejkompisarna är singlar eller inte? Nej, det spelar ingen roll. Alltså,
inte?
De straighta killkompisar som har tjejkompisar, de vill något annat.
Du skryter ju bara här.
Men sina nej, det gör jag väl inte?
Ja. Att alla killkompisar har bara velat lägga med dig.
Ja, men det är ju så.
Ja, men det kanske det är. Hon kanske upplever det så. Det är Jossans värld. Välkommen till Jossans värld.
Jossans värld. Jag menar inte att de bara vill det, men de vill ofta det också, vilket kan bli jobbigt tycker jag.
Kjell Eriksson har något sagt någonting.
Ja, svartsjuka är, det är ju en sjukdom på något sätt, va? Mm. Det är svartsjuka, det har ju på namnet.
Det är sjuka.
Och det är en sjuka. Och det är skitjobbigt. Och jag kan erkänna, jag har varit en period i livet av väldigt svartsjuka, alltså på allt och alla och allt på något sätt. Att det blev som en grå filt, va, över
på allt och alla, inte specifikt på din tjej.
Nej, men just den här symptomen, att man känner lite oro och det är någonting som pågår där. Jag är lite konspiratorisk också, kommer alltid vara i och för sig. Men du vet att, men nu är något skumt där och nu händer det, och det kan vara jobbet, det kan vara kärlek och det kan vara allt möjligt, familj och släkt och hela fadrutan.
Har du kontrollbehov? Är det då man blir...
Jag vet inte, men grejen, jag har bara kommit på att man måste faktiskt lägga man på sig och försöka bli av med den här svartsjukan, för det går inte i längden. Det är inget bra.
I förhållande handlar väl ganska mycket om tillit också, är det inte så? Ja. Hon litar kan man inte riktigt på.
Jo, men flickvännen är svartsjuk, så antingen så går hon runt och är svartsjuk, eller så råkar han vara otrogen och då så, aha, vad var det jag sa? Så det är liksom lose-lose. Antingen är det jobbigt och bråkigt.
Nästan
eller så
en självuppfyllande på
han, vad ska han göra? Det är ändå bara dåligt och jobbigt och bråkigt.
Men däremot så tycker jag man ska se svartsjuka som just en sjukdom och tänka, hur ska jag göra för att bli frisk från svartsjukan? Fast och då kan det vara ibland att man måste sticka iväg och kanske man passar inte ihop bara för att man blir så svartsjuk.
Finns det grader i helvetet också? När blir svartsjukan sjuk, så att säga?
Jag har haft en man som faktiskt har spionerat på mig. Alltså följt efter mig när jag har gått ut med en kompis, kanske på något ställe eller gått på bio. Då har han alltså smugit efter.
Så med en sån här tidning med utklippt
rutsar. Tittat fram bakom en stolpe och liksom...
En stolpe?
Ja, men... Alltså,
han skuggat dig.
Hur smal var han?
Jag tänkte han
sig bakom en stolpe.
Han var ganska smal faktiskt. Men
du springer runt i duschen för att bli blöt.
Men det funkar ju inte. Det funkar ju inte.
Han trodde att du hade något fuffens.
Satt han med en tidning, han klippt två hål i.
Det är faktiskt sorgligt.
Det är inte hållbart.
Nej. Men det här med tillit, jag måste ställa en fråga, för det är en filosofisk fråga där. Bestämmer man sig för själv om man ska lita på en person? Är det någonting man bestämmer sig för själv, eller är det någonting som den andra måste förtjäna?
Nej, men hon kan nog bestämma sig för att prova att lita på honom.
Man måste bestämma sig för att lita på honom.
Men jag tycker den här killen ska fråga sig om han egentligen inte vill någonting annat med sina tjejkompisar, om lillfingret erbjuds, så att säga.
Okay. Det är som den här leken när man ska stå, du vet, och blunda och falla bakåt. Vet, och så ska folk ta emot den. Och så gör de inte det.
Gör lite trygghetsövningar.
Ja,
tack. Olof har mejlat. Hejsan, jag har en kille på mitt jobb som har väldigt dålig moral. Han kommer sent och går tidigt. Han klagar alltid på hur tråkigt hans jobb är och han presterar inte särskilt bra. Själv älskar jag mitt jobb. Jag lägger ner mer tid än vad som krävs och mina resultat är alltid minst 50% över budget. Det jobbiga är att min chef av någon oförklarlig anledning gillar den här slappa personen väldigt mycket. Jag vet inte varför. Jag har sedan en lång tid tillbaka försökt att inte lägga tid och energi på det här, men nu börjar en sak gå mig på nerverna. En gång om året så brukar chefen få ta med sig sina några anställda och åka och hälsa på huvudkontoret i ett annat land. Resorna består av att de går runt och pratar med lite folk på huvudkontoret och sen gör de olika roliga aktiviteter. Det liknar en kick-off och det kommer alltid upp bilder på när de gör roliga saker som vi andra missar. När chefen väljer ut vilka som får åka med så är det alltid några slumpmässigt valda från olika avdelningar. Men från min avdelning så är det alltid den slappa killen som får åka med. Jag har aldrig fått åka med på en sån här resa. När jag frågade min chef om valprocessen ser ut så svarade hon att hon försöker varva mellan lite olika personer. Jag börjar bli riktigt less på att jag aldrig får följa med. Samtidigt så gillar jag mitt jobb och det är inte jättelätt att hitta ett nytt jobb inom det här fältet. Så jag vill inte sabba min situation heller. Men jag sitter och kokar en gång om året när min chef alltid tar med sig den här slappa personen på den här resan. Borde jag konfrontera min chef med det här? Trots att det kanske förstör min relation med chefen, undrar Olof. Vad säger jag själv?
Ja, alltså, den här personen som då sitter och tänker på det här med moralen och allting, det skapar, eller det snor energi från, var den han eller hon nu, hörde jag inte riktigt.
Olof.
Olof är en han, men chefen är en kvinna.
Ja, chefen är en kvinna, men Olof som sitter och tänker på det här. Mm. Att det snor energi från honom. Jag själv var faktiskt ett jobb, då var det en kvinna i det här fallet då. Mm. Som dök upp, som smög i korridoren för att, och kollade på klockan när man kom. Alltså, som jag jobbade inte ens med henne. Det var inte ens samma avdelning.
Men hon inte ens samma någon, jobb.
Nej, inte samma jobb.
Kontrollant.
Hon hade alltid cykelhjälmen på sig inomhus också. Hon tog aldrig av
säkert
den.
Säkert att hon jobbade där.
Ja, det gjorde hon. Ja. Och så kom hon in och så sa hon sådär. Och så säger hon bara vid kaffeapparaten. Och så lite viskande. Det här är sant alltså. Viskande sa, i morse kom du 9:29. Mm. Ni börjar väl 9. Hela tiden.
Mm.
Och det enda sättet jag kunde få att slå ner
det
här.
Du var alltså en halvtimme sen.
Ja, det var jag i och för sig, men sen brukade vi sitta faktiskt längre på kvällarna och jobba. Ja.
Mm.
Nu ser jag, bara direkt gå i försvarställning. Så jag sa någon gång, så det var enda sättet för mig att till slut behärska eller handskas med den här kvinnan, det var faktiskt att säga så här, ja du, jag kom 9:29, men vad var du igår klockan 23:22 när vi var här och redigerade och satt och nattjobbade. Ja, visst.
Ja, okay.
Men då tänkte jag på den här, kvinnan att hon, det gick åt så mycket energi för henne att vara så ordentlig, så att jag tror att hon egentligen var faktiskt slarvigare. Hon hann inte jobba i slutändan. Mm. Och det är det jag tror Olof kan vara inne på här. Risken är att han faktiskt inte är så duktig som han tror.
Aha, det var lång.
Ja, det var en lång utläggning.
Vad säger Josefin?
Ja, nej, men jag gillar ju att arbeta under ansvar. Jag tycker att man, om man inte har ett jobb där man måste passa vissa tider, utan det handlar mer om att man ska få ett visst jobb gjort under en viss, ja, under en dag till exempel. Sen om man gör det jobbet på 2 timmar eller på 18 timmar, det ska inte spela någon roll så länge resultatet blir bra. Så att jag tycker inte den här personen, Olof, ska hänga upp sig på den här så kallade slappa killen, för han kanske inte alls är så slapp, han kanske bara är väldigt, väldigt effektiv. Däremot tycker jag att han ska gå till chefen och säga att jag vill jättegärna åka med på någon av de här resorna, jag tycker det verkar jättekul, spännande, det skulle vara jätteintressant. Jag tycker man kan faktiskt gå upp till chefen och säga det.
Rakt upp och ner.
Ja, tycker jag.
Jacob Bergqvist, säger du?
Jag har ju jobbat med Josefin Crafoord tidigare. Jag vet ju att hon har en väldigt flexibel tidsuppfattning.
Du kommer ju aldrig ta till det här programmet, till exempel.
Till exempel.
Idag var det Jakob som kom.
Ja, kanske var jag som säger. Men med det sagt så att jag har egentligen aldrig brytt mig om det. Men det finns andra människor som jag vet som i våran arbetsmiljö som har varit väldigt så här. Det är väldigt viktigt. Och jag tror att i det här fallet så är Olof, för honom ska alla människor göra samma sak som han. Man ska komma i tid, man ska göra rätt för sig, man ska jobba hårt, man ska vara lite... Han är en sån här Excel-människa. Men på en arbetsplats så behövs det olika såna här kraftfordtyper också, som kommer och går som de vill, lite hippie-stilen liksom.
Lata människor.
Ja, exakt. Ja, men det blir trevligare på en arbetsplats att ha olika kompetensområden. Mm. Och de här cheferna tycker ju tydligen att det är en trevligare person att ha med sig på resorna än Olof, Mr. Excel.
Är det bara jag som har tänkt på att en kvinnlig chef, hon kanske lite inte säger de här killen?
Han är nog en skärmig, lite skön typ. Det fattar man ju.
För han kommer på skateboard en halvtimme sen.
Håller inte på med så här stämpelklocka. Bara, så här skitnödig.
Han är lite skönare med sig till New York.
Missa planet då. Ja. Han är ju sen.
Men jag tycker synd om Olof samtidigt. Jag tycker det är Olofs tur nu att få följa med.
Okay. Ja, konfrontera chefen, Olof.
Yep. Ja.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Panelen kommer göra sitt absolut yttersta fram till klockan 11 för att lösa era bekymmer där hemma. Det är Jacob Bergqvist idag.
Hej.
Stand-up-komiker och radiostjärna. Podcaststjärnan bredvid heter Josefin Crawford.
Just det, jag lyssnade på ihop med Josefin. Jag kände bara att jag ville slå ett slag för det lite snabbt. Så här, i och med att det ändå ja, på något vis ligger nära dilemma. Så, det handlar ju också om relationer.
Just det. Är det bara relationer? Eller?
Ja, det är bara relationer.
Okay. Kjell Eriksson har inget eget program just nu, eller?
Nej, har du det? Nej. Jo, jag har kört ett hemma.
Du kör ett hemma, själv.
Osänt.
Men jag gör lite podcast också faktiskt.
På internradion hemma. Vi...
Torrsänder, sitt hemma torrsänder.
Privatspanare i Palmemålet.
Har du inspelade skratt och applåd också?
Ja, det var liten, jag har egen liten studio hemma faktiskt.
Det är en skrattpåse från Buttrick. Finns de kvar?
Han köpte en fototapet med publik.
Det är du och Kramer i Seinfeld.
Nej, men King of Comedy, Robert De Niro, filmen King of Comedy hade det. Han hade ju en tapet med publik och så tryckte han på knapp så skrattade de efter hans skämt.
Det känns liv.
Ja, så ser Kjells liv ut.
Ja,
han börjar kidnappa folk sen också. Har du funderingar på det?
Ja, det har jag. Jag ska inte säga några namn här, men...
Nej, men du har lite grann en gisslandrama i pipen. Om man
ja, Josefin Crawford.
Vad heter det?
Josefin Crawford.
Nej, jag vill inte ta en tid till ditt grumliga inre.
Tänk om du har något stackars barn instängt i en konstig källare.
Nej, men det har ju en källare.
Nej,
jag bor ju på tredje våningen.
Kjell Fritzell.
Han har det i bostadsföreningen.
Du kan få komma hem på inspektion. Känns det tryggare då?
Kommer jag någonsin därifrån?
Ordning och reda.
Det är en annan grej.
Ordning och reda på er nu. Nu får vi tagga ner lite grann. Det är här för att lösa problem som lyssnarna har skrivit in. Bland annat Hildas problem. Hon drömmer sex drömmer om helt fel person.
Oh, ja. Gud,
vem det är ska vi avslöja om en stund. Hej Sandilma-panelen, jag heter Hilda. Jag har sex drömmar om min kusin. Och det har börjat sätta spår i vår relation. Jag började drömma opassande drömmar om min kusin sedan några månader tillbaka och drömmarna fortsätter komma. Det jobbiga är att jag numera har börjat ta avstånd från min kusin. Jag har problem med beröring och tycker att det är obekvämt att ha djupa konversationer med honom. Jag tycker det känns jobbigt, men jag kan ju inte hjälpa vad jag drömmer. Min kusin har även börjat märka att jag beter mig annorlunda med honom och han har frågat om det är något särskilt som har hänt. Vilket jag blånekar. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag berätta för min kusin om mina drömmar eller kommer det bara göra situationen värre? Vad säger du, Josefin Crawford?
Jag undrar ju bara, den här personen som skriver förtjust i kusinen på riktigt också.
Uppenbarligen eller? Förtränger hon väl en slags förtjusning. Så.
Fast så behöver det inte vara. Alltså att drömma sexdrömmar om personer som man absolut inte har känslor för, det är inget konstigt. Det har jag gjort mängder av gånger.
Berätta mer. Ja, vi vill ha.
Ja.
Fast man vet.
Men du menar att det har ingenting med verkligheten att göra överhuvudtaget?
Nej, alltså jag drömmer ju oftare sådana drömmar om just personer som jag inte liksom har ens gått och tänkt sådana tankar kring.
Fast det är frågan lite grann vad som är sant här. Det är kanske där den riktiga sanningen finns.
Kan det vara så? Det brukar kännas konstigt när man vaknar. Aha. Det brukar det göra.
Men Hilda, är det en återkommande dröm om samma person om igen?
Fast vet du, jag kan
har du
säga,
drömt om
apro-
mig? Nej, men det var en kontrollfråga.
Kjell, jag har inte drömt om det.
Nej, okay.
Men däremot drömmer jag har en grej att jag drömmer om mina kusiner, apropå kusiner, men inte sexdrömmar.
Inte sexdrömmar.
Nej. Men de kommer ofta upp i mina drömmar. Jag vet inte varför.
Var du minst drömmar?
Ja, men det gör jag. Och sen när det kommer till sexdrömmar, så jag har drömt om de mest märkliga människor. Så att hon ska inte vara så orolig, tycker jag. Däremot ska hon ju
drömmarna
fråga sig...
vill en väl, har jag hört.
Ja,
de ska, man, de ska vara rädd om sina drömmar, för där är man ärlig.
Ja, men är det så?
Ja, så är det. Jag drömde om att jag var med Alicia Vikander på en kolonilott häromdagen.
Vill aldrig vakna?
Jo, jag vaknade också och försökte tvinga mig in att komma in i kolonilotten
igen.
Jo, det gick. Jag kom in i kolonilotten igen faktiskt. Det var fantastiskt.
När man väl drömmer om henne så är man i en kolonilott.
Hon var väldigt på.
Men alltså, jag har ju drömt att jag hade typ het sex i en taxi med våran chef.
Ja, du säger.
Håkan.
Och herregud,
på radion här.
Sant.
Och detta berättar du.
Ja, men nu kan jag berätta det. Det är så länge sedan. Det är preskriberat. Men
bara, då ville du ha sex med Håkan.
Nej, men sluta.
Jo, men det ville du.
Nej, men
nu kommer du att Hilda vill ha sex med sin kusin.
Ja, jag tror det.
Tror du? Nej, det tror inte jag.
Jag tror det.
Och det är det hon mår dåligt av.
Ja.
Att hon mår dåligt av att hon vill ligga med sin kusin.
Nej.
Men jag har hört, och det kanske inte stämmer, att man kan gå och få hjälp med att styra sina drömmar. Att om du skriver upp vad du vill drömma om du liksom, skriver upp vad du drömmer om, så kan du styra om det där. Ja, men hon har ju slutat umgås med sin kusin. Han börjar tycka det är konstigt. Någonting är ju lite märkligt.
Men jag tror att hon
här.
Måste bara acceptera att det är okej att drömma och att man inte kan styra drömma. Just därför så är det okej.
Det är vad det är.
Ja, det är vad det
de
är.
De kan ju vara lite symboliska inte... också. Det kan inte allt är så att jag kanske ska ta tillbaka lite grann av det jag sa. Det betyder inte ordagrant eller inte konkret att man vill göra det man drömmer.
Du ser det,
kan
det som någon slags det är en signal allsmäktig här, tror jag bestämt.
Ja. Kjell Eriksson, nu är det din tur.
Nej, men när det gäller drömmar så vet jag, för jag har haft så härliga drömmar, riktiga så hot-hot-drömmar som man wow. Och man vaknar och känner wow, nu vill jag somna om och drömma.
Nu vill jag mura in någon.
Det här var här.
Rulla
in någon i en matta och ta ner i en källare.
Var det en kolonilott?
I en kolonilott. Ah, okay. Under, nedgrävt.
Vem vill inte ha Alicia Vikander i en kolonilott? Liksom.
Men vad är en mardröm i sådana
fall?
Nej, men,
vad jag, menar, alltså, nej, men vad jag vill säga, min poäng är här, att oftast när man vill drömma någonting så drömmer man aldrig det igen.
Nej,
så,
det är sant.
Så att jag tror att, och det är lite grann som man var liten och fick mardrömmar, så blir man ju liksom, du vet, man vaknar svettig och var riktigt läskigt och och ju mer man tänkte då på att man inte ville drömma det här igen, så drömde man det igen. Och därför tror jag att hon ska prova det omvända och tänka i natt. Hon ska göra som en liten ceremoni när hon går och lägger sig. Åh, nu ska jag sova och i natt ska jag drömma om min kusin. Lalalala. Så. Och då kommer hon inte göra det.
Nej,
nej, men det är faktiskt så, ja, så är det. Jag
vänjer mig aldrig vid ditt blablabla ljud.
Nej, alltså, men jag vet att du inte gör det.
Jag får
det,
bad vibes av dem.
Tänk att du inte ska drömma om det då.
Nej, precis. Men jag måste säga en sak. När du drömde om din chef på radion som heter Håkan, så du drömde att du sex med en bil.
En taxi,
ja. Ja, det är väl en för fan
en bil. Ja, det är en bil. Och, okej.
När du såg honom sen, kändes det jobbigt?
Ja, men lite faktiskt. Mm. Samma dag då, på, liksom när man ser honom direkt efter så. Så klart att
för
det
minnet var färskt i huvudet.
Ja,
vad gjorde
det,
vi? Tror man att den personen också har drömt samma dröm?
Nej,
att man tittar på varandra och sen så. Nej,
men nej. Man Jacob måste Bergqvist, ju fatta att det är en dröm.
Jag bara vet att han gifte sig med en annan tjej här uppe på jobbet, så att... Du hade chansen där.
Men
är det producentens man?
Nej.
Nej, det är inte det, va? Nej, jag tänkte, herregud, det är okänsligt. Ja.
Nej, hon var väldigt tydlig med det.
Men,
nej, men alltså,
jag tror det är en dröm, det är ingenting att fästa för stor vikt med.
Trots hans obehagliga ljud här bredvid mig, Kjell, så tror jag ändå på, jag tror på teorin att kanske faktiskt gå in i tanken istället. Nu ska jag drömma om min kusin, då kanske hon inte gör det.
Skriv upp drömmen,
skriv upp den och tapetsera den och läs på den om och om igen och försök att drömma den.
Borde hon berätta för sin kusin om drömmarna?
Nej.
Nej, nej, absolut inte. Det har jag också gjort någon gång när jag drömt om någon annan och det slog inte väl ut.
Nej.
Vad hände?
Nej, men det blev kaos bara.
De började tro att...
Det blev konstig stämning. Ja, det är precis. De tror att det är...
Okay. Och Jakob?
Okej, jag är med på det då.
Okay.
Bra, Jakob.
Nästa dilemma. Är inskickat av Robot och låter så här. Hejsan, jag heter Robot och är 21 år. Jag blev dumpad av min flickvän för någon vecka sedan. Vi hade varit tillsammans i drygt 6 år. Under de sista månaderna av vårt förhållande så var det lite struligt. När hon gjorde slut så sa hon att hon ville vara ensam ett tag, men fortfarande hålla kontakten och kanske gå på dejt om någon månad. Det känns jobbigt eftersom jag inte vet om jag ska vänta och hoppas eller om jag ska släppa det här och gå vidare. Jag älskar henne fortfarande och vill att det ska vara vi, men samtidigt så känns det väldigt jobbigt att vänta utan att veta hur det kommer att bli. Borde jag strunta i henne och gå vidare eller ska jag vänta på min tjej, undrar Robert. Vad säger Josefin Crawford?
Nej.
Släpp det och gå vidare eller vänta in?
Ja, släpp det och gå vidare. Det där låter inte bra. Nej, hon har dumpat honom och sen vill hon ändå ha honom lite så här på kroken.
Ja,
bara för sakens skull. Det är inte schysst. Jag tycker han ska göra allt för att faktiskt inte ha någon kontakt med henne. Desto större chans också att hon ångrar sig.
Men han ska inte tänka så, va? För då går han och tänker på det.
Han ska inte tänka så långt, men man ska ändå vara medveten om det. Att ju mer han visar att han står på egna ben och har ett jätteroligt, härligt eget liv med egna vänner och kanske lite olika brudar till höger och vänster, desto då kommer ju den här tjejen bara, oj, hoppsan. Men då kanske det är för sent.
Jakob Bergqvist,
så är det. Så är det ju. Det finns ju inget farligare än att... Ja, det finns farligare saker, men i det här fallet så är det dumt att försöka vara lite tillgänglig och dyka upp lite här och där och vara lite bästa kompis och skjutsa till någon bio hit och dit. Glöm henne, så är chansen ganska stor att hon kanske dyker upp, men då är det inte säkert att han längre vill ha henne å andra sidan. För han har fått lite perspektiv. Mm. Men att vara där som någon litet... Ja, kanske hit och dit. Hon kan ångra sig. Och, för det är så otroligt vanligt. Jag förstår varför han vill. Man troligtvis har känslor kvar. Men det är helt fel väg att gå.
Kjell Eriksson?
Ja, inte vänta. För om man väntar på saker, va, då
äter du upp den.
Ja, så kanske man missar någonting annat. Va? Det är därför jag aldrig väntar på bussen. Jag går hellre, förstår du vad jag menar? Va? Men,
jag älskar att du lägger till ett va, lite så här.
Gjorde jag va? Tjena bara, va? Gjorde jag? Utan att tänka, som ett tics eller?
Nej, men det är lite va? Så här 70-talsfeeling. Förlåt. Alltså, gud,
jämför
det
med en buss.
Ja. Är det inte min dialekt så är det kyrlekans va.
Nej, men jag inte ens hör så
alltså, bara, polisen.
Jag måste prova igen, bara.
Det är lite Kent av Stoffe, förstår du?
Ja, verkligen.
Nej, men förstår ni vad jag menar?
Va? Alltså, ja,
med bussen, va? Man går bara, så kanske man möter någon annan på vägen. Jag tycker det är dumt att vänta.
Man låser sig för nya möjligheter i livet som kan överraska en. Ja. Okay. Tack så jättemycket. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Linda. För några år sedan separerade jag från pappan till våra tre barn. Det var en tuff separation som tog lång tid. Under flera års tid så hade jag en väninna vid min sida som jag delade mina tankar och känslor med. Ett år efter att jag separerade lämnade även min väninna sin man. Vi kom väldigt nära varandra och stöttade varandra som nyseparerade. Sen berättar min exman att han sedan några månader tillbaka har haft ett förhållande med min bästa väninna. Hen alltså. Alltså samma tjej som har stöttat mig, som jag har berättat allt mitt uppbrott för. Jag försökte vara positiv och accepterande, men efter ett tag så sjönk det in hur mycket hon har ljugit för mig under de senaste månaderna. De sa att de ljög för att inte såra mig. Jag förstår att mitt ex inte berättade något, men att min väninna inte sa någonting gör att jag känner mig sviken och förnedrad. Jag bröt kontakten med min väninna för att det blev lättast så. Nu har det nästan gått ett år och de tycker att det har gått så lång tid att jag borde komma över det här. Jag har en okej relation med min man idag och jag lever själv i en ny relation. Jag har accepterat att hon var en dålig vän, men jag stör mig på att hon nu är styvmamma till mina barn. Det känns för jävligt att spela trevlig och vara snäll mot den här kvinnan när vi till exempel träffat på min barns dansuppvisning. Jag undrar om jag borde berätta sanningen för mina barn att deras styvmor är en falsk vän som svek mig. Mm. Vad ska hon göra, Linda? Ska hon berätta sanningen för sina barn? Vart säger Jossan?
Nej, det har hon ingenting att tjäna på. Jag tror hon måste... Nu när det har gått så här långt så måste hon ju acceptera att det här är hennes ex nya kvinna, så att säga. Men däremot så tycker jag att hon behöver ju inte vara jättetajt kompis med henne för det som de var. Jag kan förstå att hon kände sig jättesviken.
Hon kände sig supersviken.
Ja, och det jag förstår det. Men samtidigt så, nu är det som det är. Nu är de två tillsammans och hon har klivit in i familjen och är liksom där hennes barn är, kanske då varannan vecka. Och man vill ju att ens barn ska ha det bra. Mm. Så det tjänar ingenting till att hålla på och säga till barnen att hon är värsta häxan. Det kommer bara slå tillbaks på henne själv.
Vad säger Jakob Ökvist?
Ja, alltså jag förstår ju att Linda känner sig otroligt... Alltså hon har all rätt att känna sig sviken. Det är ju ett otroligt pissigt beteende som väninna... Ställa upp som någon så här tröstande arm och så samtidigt vänstra med killen. Det är ju bedrövligt. Och hon har barn som hon bryr sig väldigt mycket om. Jag kan också sätta mig in i att hon tycker att den här kvinnan är inte kanske en lämplig styvmamma till mina barn. Men frågan är, det är inte barnen hon ska ta det här med. Nej. För de är ju helt oskyldiga och de har ingen nytta av den informationen. Att, däremot skulle hon kunna ta ett öppet samtal med sitt ex och hans nya och bara berätta hur hon känner.
Hon känner för det. Och hon vill inte speciellt mycket umgås med dem.
Nej.
Vad säger du, Kjellet?
Ja, jag håller med här. Det här skitsnacket som det kan bli. För att, men hon vet ju inte hur de ser på henne. För de kanske är i den fasen som hon var förut. Hon kan ju vara falsk, alltså, även mot dem. Mot barnen alltså. Mm. Och de kan ju vara där nu fast de inte ser det än. Och det är klart att då kan det ju gå ut för. Men då får de upptäcka det själva i så fall. För att det blir alltid så fel om man ska säga till någon så här, den här personen är falsk, den är taskig och elak liksom. Mm. Om den andra personen inte upplever det så kommer det bara bli, då kan det liksom falla tillbaka på en själv.
Att man verkar
eller man är svartsjuk eller någonting.
Men man får ändå inte glömma att den här väninnan gjorde det här för att skydda Linda. Mm. Hon visste inte vad hon skulle göra, hon satt ju också fast i ett klister. Hon dejtar en ny snubbe som då är bästa kompisens förra.
Mm. Så att det var inte heller hålla sånt dubbla ansikten för sin kompis.
Det borde hon ha berättat. Alltså.
Men man kan säga att hon har ju visat sitt rätta ansikte. Hon är ingen bra nära vän. Nej. Så där har ju hon gått på en nit att hon trodde det från
början.
Men
hon kan ju vara bra en styrmamma.
Ja, det kanske hon är.
Men det här med styrmamma känns också så här helt mossigt att hålla på att...
Varför skulle hon vara det?
Ja, precis. Det är, väl bara, det är bara farsans nya brud liksom. Exakt. No more, no less. Styrmamma,
men hur tänker Linda här när hon funderar på att prata med barnen? Kan ni sätta in i hennes situation? Alltså hur, varför skulle hon vilja göra det?
Nej, men hon vill skydda barnen, tror jag. Varna lite. Och kanske också...
Fast det är ju hennes erfarenhet av liksom...
Jo, jag vet. Men det är det. Men det är därför hon vill det. Men hon måste vakna till och försöka så att hon inte gör det. Utan... Lämna barnen utanför
och prata med ex-väninnan och exet och en gång för alla bara säg så här, så det här upplevde jag, det var inte schysst.
Vill hon hårdra det så kan liksom, hon ju kliva in och säga att du har ingenting med mina barns uppfostran att göra, bara så att du vet, boom, för okay. Det du gjorde där var inte okej.
Det får bli slutordet. Eller,
nej, fast jag tycker inte man ska dra det där över samma kam riktigt.
Okej, okay. Tack. Ja. Ett brev från Arvid. Hejsan, hejsan. Jag är ganska säker på att min fru snor av våra gemensamma pengar. Det rör sig inte om några enorma belopp, men det försvinner cirka 2000 kronor i månaden. Jag vet att hon spelar på hästar ibland, men hon säger att det aldrig rör sig om mer än någon hundralapp i veckan. Dessutom så säger hon att det inte är hennes egna pengar. Men jag har ingen aning om vart de här pengarna tar vägen. När jag har frågat om specifika uttag och sånt som är gjorda från vårt gemensamma konto så får jag alltid bort förklaringar. Men förklaringarna går inte alltid ihop. Det kan vara saker som att hon har köpt nya skor, men så visar hon upp ett par skor som jag vet att hon köpte för några månader sedan. Då säger hon att jag minns fel. Men nu har det varit lite väl många gånger som jag minns fel. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag börja fråga runt bland hennes vänner och snoka lite för att se om hon har spelproblem, undrar Arvid. Vars fru snillar bort 2000 kronor i månaden. 24 000 om året, det är ganska mycket pengar. Vad säger Kjell Eriksson?
Ja, jag anar spelmissbruk här alltså. Mm. Ja, det måste ju vara någonting sånt eftersom då, om hon uppenbarligen tar fram ett par andra skor som hon inte är nyköpta då och försöker skylla på dem. Och det här kan ju sluta riktigt illa. Det kan ju, speldjävulen kan ta tag i henne och dra ner henne i hålet. Sen kommer hon inte upp.
Men hon
därifrån.
Är ganska konsekvent. Det är 2000 i månaden. Ja, så speltorsk, alltså...
Hon kanske inte vågar än eller har hamnat där än, men om hon plötsligt hamnar i krisen, det kanske plötsligt så att hon till slut så bara, jag provar 4 000 den här månaden och så förlorar allting, jag tar 4 till så kanske jag vinner tillbaka och sen är det igång.
Precis, just samma säger du.
Ja, men jag vet inte, alltså, om man nu har delad ekonomi, då får man väl skylla sig själv, då blir det väl alltid så här.
Du tycker inte man ska ha det eller?
Jo, kanske man ska ha, men då får man vara lite chill med att pengarna åker till lite höger och vänster. Man kan inte bara, vi delar, det är ett fritt samhälle. Och sen bara, nej, du har gått och spelat. Herregud, ja, låt henne spela lite grann.
Gambla loss.
Jag tycker,
och dessutom, vadå, hon kanske har koll på det där med hästarna. Och lite, så, hon kanske inte går och köper sån där Harry Boy, utan hon kanske har koll. Det, liksom. Kanske hon drar in en vinst. Men hur som helst så tycker jag, så länge det bara är 2000 kronor i månaden, så tycker jag att då låter det inte så farligt. Han borde väl också kunna använda 2000 kronor själv utan att redovisa. Måste man redovisa för varandra när man
men
har
så här... Men varför ljuger hon om det? Det är väl det som är grejen.
Hon
ljuger ju om det och ljuger man tar på dålig lögn.
Ja, men därför...
Som man uppenbarligen har köpt för flera månader.
Ja, men då borde han kanske ta reda på att hon gör det, vilket han redan misstänker, och säga att så här, bara så du vet, jag vet att du gör det här. Du kan fortsätta göra det så länge det handlar om 2000 spänn i månaden.
Det finns ingen värre än folk som ljuger dåligt, tycker jag.
Ja, men det är väl ganska bra att vara ihop med en dålig lögnerska.
Ja, det är bra, men det är patetiskt. Ja. vad säger du då?
Jag är lite också förvånad att han har sån superkoll på de här pengarna som hon då. De gemensamma ekonomi och helt plötsligt så bör han räkna ut att det försvinner. Och det håller det hon som gör av. Det finns ju två saker vi svenskar bråkar om. Ekonomi och städning i förhållanden. Mm-hmm. Det här verkar vara en stor grej. Men gör då en hushållsbudget och så tillsätt så här, 500 spänn får du spela för i månaden. Hoppas du vinner storkovan. Då ska de ju dela på dem. De kanske drar in värsta supervinsten här och då ska han ju ha del av den.
Han kanske känner det att om man nu tar 2000 spänn och spelar för, kanske vinner pengar och de pengarna lägger någon annanstans så att han får inte del av dem.
Jag tänkte så, de ligger i garderoben tillsammans med hästen.
Jag tycker det verkar jobbigt. Har ni haft delad ekonomi någon här? Alltså, jag har liksom aldrig riktigt upplevt det.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Jo, men bor man ihop och har gemensamma kostnader så är det någonstans att man har någon.
Jo, men jag menar, sen har man väl olika intressen. Gemensamt konto så här med, där alla pengar kommer in som en klump. Är det så man gör?
Ja, men det borde väl vara jättelätt för honom att så här, syna henne.
Ja, om de här 2000 försvinner. Ser på uttagen liksom.
Exakt.
Ja,
precis. Man kan väl prova att ta ut alltihop så att det är noll där så se vad som händer när hon bara...
Ska han begära kvitton från de här skorna då till exempel? Det kan han göra. Han undrar om man ska snoka. Ska han det?
Ja.
Han är orolig för henne.
Han är lite koll för att inte hon mår dåligt
snoka
av det.
Snoka är alltid bra.
Okay. Snoka är alltid bra. Sista ordet, Jakob.
Ja, gör det. Snoka på. Det är alltid bra.
Snoka på, Arvid, så mår du bättre. Tack. Hejsan Dilemma-panelen. Min man har tjatat till sig att vi borde rollspela mer i sovrummet. Det värsta är att han vill köra väldigt konstiga rollspel som jag inte känner mig bekväm i. Jag blev nästan rädd när han berättade om vilka sjuka fantasier han vill leka. Det kan vara saker som att vi är syskon, eller att han är 90 år gammal och jag är en liten flicka. Det äcklar mig att han ens tänker de här tankarna. Jag vet inte vad jag ska göra. Å ena sidan vill jag ju ställa upp för min kille, men samtidigt så känns det äckligt. Borde jag ändå ställa upp på min mans sjuka rollspelsidéer? Undrar Lina. Du tittar med en min som har precis ätit en väldigt gammal...
Ostkaramell. Gammal man.
Nej, men jag blir bara så beklämd av det här. Borde jag ställa upp? Ska jag ställa upp på... Nej, du ska inte ställa upp. Du ska inte ställa upp på ett jävla skit. Ja. Du ska stå upp för det som är du och vad du tycker om. Det här är inget att ställa upp på. Man ska... Nej. Nej. Jag säger bara det. Alltså, det här kommer bara sluta i katastrof om hon försöker ställa upp. Det kommer sluta med att hon blir helt, totalt oattraherad av
man
honom.
Man kan väl tänka sig ändå att utmana sig själv. Men att om man känner sig direkt äcklad över ett scenario,
precis,
så ska man väl inte ställa upp.
Som sagt, utmana dig själv. Testa något litet steg åt höger eller vänster. Mm. Någonting, men det ska
finnas en kittling hos
sig
själv.
Ja, alltså. Men annars går det inte. Det kommer bli pannkaka.
Jag tittar på Jakob.
Vem vill säga? Jag gör ett rollspel här. Ja.
Kjell, du som brukar göra rollspel. Drakar och demoner har jag spelat. Men alltså, jag känner att den här mannen som då har tjatat, han verkar ju vara... Alltså, han matchar ju inte riktigt sin frus bild. Alltså, han har inte förstått. Om han kommer med de här förslagen, hon baxnar. Då har han har ju inte smugit in med lite så här, vi kanske ska spela att jag är mattant och du är elev. Han kommer med liksom de mest sjuka idéerna från början.
Du ska vara spagettin och jag är mattant.
Ja, och så möts vi på mitten. Nej, men alltså han har det är ju inte, han har ju inte gjort det här lätt för henne. Han har ju liksom kommit med sjuka, så hon ska absolut säga nej, det här är inte dugligt.
Det är så svåra roller, för jag menar, om någon säger så här, ja, som du säger, va, du ska
svåra roller.
Ja, det är svårt bara vi syskon, hur då? Nej, men alltså, för vad jag har förstått av den här typen av rollspel, nu har jag absolut ingen erfarenhet av det här, men då har ju, men jag har väl sett i såna kataloger eller vad ska jag säga. Men
nej,
katalog.
Jag ser framför mig så här, du vet, sjuksköterskedräkter och jag ska spela sjuksköterska.
Jag är kalsongmodell och du är revisor.
Nej, men då är det så här, nu ska vi leka doktor. Nej, men då förstår, då är det väldigt tydliga roller på något sätt. Nu skriver jag ut det lite piller, nu ska vi känna efter här. Men det här är ju så, det här är ju så svåra roller, så jag är lite emot att de är så svåra roller, tycker jag.
Det är det du vänder emot.
Om man spelar gammal kan man ju köpa en rullator då, så kan man stå med den och
behöver man rekvisita också? Det blir dyrt också.
Ja.
Det gäller ju att man överhuvudtaget är intresserad också av att köra det här rollspelet alls från början. Alltså,
kan vi inte lägga oss i.
Nej, men man vet ju inte om hon är liksom, om hon inte alls är inne på det spåret, då är det ju kört.
Hon kanske känner det som en diss mot hela deras sexliv. Att
ja,
han
det
börjar...
kanske, precis. Ja. Men det kan ju också vara så här att hon kanske har uppmuntrat honom, att han är lite, kan våga inte säga, men jag vill göra någonting. Men älskling,
säg någonting
spännande. Och sen så säger han just den här chockartade upplevelsen. Jag vill vara 90 år, du ska vara 12.
Ja, men det är det som är så konstigt. Det finns ju fantastiska roller. Man kan ju spela Romeo och Julia till exempel. Och kan man stå på en balkong och spela gitarr nedanför och så. Det blir lite romantiskt. Men det här...
Men det är en sexlek, menar du alltså?
Ja, alltså när man sen har klättrat upp för väggen och är uppe i balkongen, då blir det ju...
Hotty-hotty.
Ja, där fick vi in det också. Mm. Ja, nej, men jag tycker det var så det är alltid så konstiga roller.
Ja, men jag gillar inte att hon säger ställa upp, att det handlar om att hon ska...
Hon har snubbe med sjuka fantasier.
De två grejerna gör att det känns som ett... Bara, nej, du ska inte... Gå inte ens åt det hållet, för det kommer bara knäcka relationen.
Håller du med om det, Kjell?
Jag håller med. Ge upp det här.
Kjell säger jag. Jakob, håller du med?
Du ska verkligen inte ställa upp. Ställ inte upp!
Nej, ställ inte upp.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Per. Nyligen så träffade jag en tjej som jag skrivit med cirka en vecka. Precis när vi träffades så ringde hennes telefon. Hon var tvungen att dra från dejten. Jag märkte direkt att hon drog en vit lögn och jag brydde mig inte så mycket om det. Men när hon smsade senare så skrev hon att hon kände sig lurad och att jag inte alls såg ut som på bilderna på min dejtingprofil. Men vi har ju skickat en del bilder på oss själva till varandra, så hon borde väl fått sig en ärlig uppfattning om mig, tycker jag. Hon tyckte att jag hade blåst henne totalt. Först skrattade jag och tänkte, vilken idiot. Men nu känns det bara tragiskt. Så mitt dilemma är, hur ärlig och öppen ska man egentligen vara på dejtingapparna i en presentation? Jag är grov och har muskler, men samtidigt så är jag något överviktig. Måste jag skriva ut min längd, BMI, skostorlek och lägga ut helkroppsbilder för att inte riskera att den man träffar ska känna sig lurad, undrar Per. Ja, det är ett delikat dilemma. Vad säger Jossan?
Svårt det där.
Hur mycket friserar du dina bilder om du lägger ut?
Jag finns inte på någon dating-app. Jag funderar på om man skulle lägga ut något sådär. Och det är klart att om man skulle göra det, då vill man ju ändå ha en bild där man själv tycker att man ser snygg ut.
Dyker kafébilderna upp?
Men inte retuschera i alla fall.
Nej, men alltså... Ja, jag tycker att det är så svårt att träffa någon på ett sånt sätt. För att för mig, jag till exempel träffade en kille via Facebook en gång. Och då hade vi hörts lite och jag hade sett några bilder. Och jag liksom byggde upp nästan som en fantasibubbla kring hur den här killen skulle vara att träffa. Och så sågs vi till slut efter kanske 5-6 veckor. Och då kände jag ju på ungefär en tiondel sekund att här kommer det ju inte bli någonting. Och det handlade egentligen
inte om... Var det med utseendet eller var det?
Nej, jag vet inte vad det var. Det var bara så här, jag bara fick direkt feelingen. Så att jag tror inte...
Det hade inte spelat någon roll hur bilden...
Nej, det hade inte spelat någon roll.
Men det är lite en annan sak alltså, på något sätt. Det är ju någon slags omedelbar kemi man känner fel. Vad säger du, Jakob?
Nej, men jag tycker inte Per har gjort något fel här. Nej. Jag menar... Gå till vilken hamburgerrestaurang som helst så ser ju hamburgarna väldigt fräscha och härliga och brunbrända bröd, och så får du in en liten torr, tråkig cheeseburger till slut.
Så en trafikolycka.
Ja, man tänker, vad är det? Falling down, här kom jag. Alla människor skönfriserar ju sig själva på nätet. Det är the name of the game. Man lägger ut så bra bilder som möjligt och så hoppas man att ingen ska genomskåda.
Det finns ju en gräns, va? Alltså,
jo, men det får ju hon upptäcka. Nu upptäckte hon det.
15 år gamla bilder eller när man
väger. Hon kallar att han har blåst henne hit. Ja, 15 år gamla bilder på hur ålder man har. Då kan ju hon chatta och fråga, du, snygg du var på den här bilden, ser ut så idag? Ja, jag har ju lagt på mig några kilon, det där var ju när jag deffade eller så vidare.
Vad säger Kjell Eriksson?
Nej, jag skrattar lite åt det här egentligen, för att det är lite kul för att folk får tillbaka det här. Det slår tillbaka det här med utseendefixeringen.
Väldigt utseendefixerat.
Ja, det är det. Och jag kan säga, jag är lite fåfäng av mig och jag tycker det är kul om man tar ett kort och oj, herregud, kan man fixa till det där lite grann? Det är alltså absolut inte så. Men om man nu ska gå in i den här dejtinggrejen, då får man skylla sig själv om man nu retuscherar. Om man är så dum som man tror att den här retuscheringen ska liksom följa med i verkligheten. För det gör den ju inte.
Ska man inte
du får ju fler likes.
Ja, det får man. Men sen, jag menar, i verkligheten...
Man får fler möjligheter att välja bort.
Då får man ju sitta på dejten med pappåse på huvudet och säga att... Ja.
Jag var snygg en gång i tiden.
Ska man inte testa på sina kompisar då? Ser det här ut som jag? Men kom igen. Alltså, eller?
Nej, det kan vara en bra idé faktiskt. För det är ju farligt om man... Ja, liksom fixar och trixar med sig själv på varenda bild och sen så kommer man in i en hiss eller något där det finns en spegel och så bara, vad är det där för spöke? Och så, oh shit, det är jag.
Men det är också
bra om man själv ska dejta någon. Nej, men att göra en bildsökning är ju bra, att göra det. Att börja jaga, så man får veta om det är skönmålat.
Men jag tycker, jag blir irriterad på den här tjejen också, att hon inte gav honom en chans
Han kanske var världens skönaste.
Ändå liksom att hänga lite med honom. Nu säger jag emot mig själv i och med att jag berättade om det där som hände mig för ett tag sedan. Men jag gav ändå killen en chans. Jag gick ändå på dejten. Vi drack några glas vin tillsammans, satt och pratade och ditt och datt och bla bla bla. Men,
du lekte med hans känslor helt enkelt. Och sen sa du nej när han blev lagom full och var lite intresserad av det.
Men måste ju ändå liksom, man måste ju ändå på något vis, som sagt, alltså bara fly så där hals över huvud, det är ju mesigt.
Men handen på hjärtat, hur många skulle lägga upp på en dating site en bild som togs liksom av ett misstag på fyll liksom.
Ja. Och men idag finns det ju alla filter. Du kan göra som guldfilter, du kan ha liksom jättedimmigt och skitskimmer. Jo, men det finns ju någon sån här guldfilter.
Att man är guld, det finns folk skönmålar på nätet så, där, så mycket lite de kan, ja, för att hålla skenet uppe.
James Bond-filmen guldmålad. Man okay. Är liksom guld.
Okej. Frågan är alltså, ska han glömma den här grejen och fortsätta lägga ut samma bilder som han gjort tidigare eller?
Jag tycker det låter så. Jag tycker han ska hitta en bättre tjej bara.
Okej, tack.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Det var sista låten i Dilemma idag, kära panel.
Det var det, ja.
Ja, tack så jättemycket, Jakob Ökvist, för att du kom hit idag.
Tusen tack.
Ja, tack så mycket, Josefin Krafford.
Tack.
Ja, tack så mycket, Kjell Eriksson.
Tack så mycket. Kolla in våra snygga bilder på Instagram. Hur just snygga det vi är.
Swipa höger. Eller vänster. Vad är det
och som... gå in och se våra fina små klipp på Facebook också.
Just det.
På dilemma-sidan.
Och framförallt skriv hit, tycker jag. Mm. Det är det viktigaste. Skriv om era egna dilemman. Jag kommer skriva typ i veckan som kommer, för jag har så mycket egna.
Det kanske du har gjort utan att du vet om det. Eller?
Skriv in dilemma@mixmegapol.se. Både när du har något som tynger dig, när du står vägen mellan två olika svåra pest eller kola, så att säga, så löser panelen biffen. Skriv också in och berätta hur det gick om du har skrivit in tidigare.
Absolut.
Efter att vi har tagit alltid upp det. Så, ja, det är alltid kul att veta. Och sen har vi ditt namn så du kan vara anonym så att du slipper klä ut dig på torg och gator i fortsättningen. Som sagt, det här är slut för idag. Just nu så är det liten uppladdning för Jossan, va?
Ja, visst. Snart kör vi mixkrysset. Det blir härliga grejer, en massa sköna frågor om musik och nöje och skvaller.
Kan man vinna
och sånt där.
En ryggsäck? Eller vad kan man...
Ja, man kan vinna flera och beroende på hur många ryggsäckar du kan köpa för 1,000 spänn. För det är det du kan vinna på varje kryss.
Right.
Ska man papper och penna eller ska man springa och hämta?
Nej, det räcker med telefonen.
Telefon.
Vi härifrån idag, Dilemma, vi säger tack så mycket och lite förskott glad på oss.
Ja,
okay.
Absolut.
Puss, puss.
Hej då!
Hej då.